tron i backspegeln är temat alltså. Tre söndagar nu innan påsk så kliver vi liksom lite in i det som är våran bakgrund, gamla testamentet, Tanakh eller Tanakh som vad som jude säger om gamla testamentet. Och det är ju jättestort, hur många böcker och ord liksom som helst. Så det här blir ju ett litet urval. Förra gången så handlade det om Moselag versus Kristi lag. Och idag så har jag utlovat ett tema som jag inte vet om jag kommer kunna leva upp till riktigt. Men på lappen så stod det: måste kristna stödja Netanyahu? Frågetecken. Och om man inte vet vem det är så är det ju Israels premiärminister just nu som också är ledare för högerpartiet Likud. Och då ska jag säga på en gång, jag har aldrig varit i Israel. Det är många här inne som säkert har varit i Israel, men jag har aldrig varit där. Jag är absolut ingen expert på Israels historia eller politik eller något sånt. Och jag har aldrig varit med i någon sån här kristen lobbyorganisation för Israel heller. Så jag har liksom, man kan tänka att jag har inte så stor koll då egentligen. Men då vet ni, så det är okej om ni känner att nej, jag tycker nog lite annorlunda än pastorn. Ja, men absolut. Det går bra. Men samtidigt så känner jag ju en koppling till det judiska folket. För vi delar ju samma historia. Som kristen så delar man ju samma historia. Vi kommer från samma patriarker. Abraham, Isak, Jakob som man kan läsa om i första Mosebok. Om ni inte har gjort det. Vi läser samma böcker i gamla testamentet. Profeterna, skrifterna, lagen. Vi läser ju liksom, det är lite olika ordning upplägg på det, men vi läser samma böcker. Och innan vi hamnar i nutid då och ser om det går att få något vettigt svar på den andra frågan som var temat i predikan, så ska vi dyka in i första Mosebok i kapitel 12. Första Mosebok kapitel 12 var de tre första verserna. Och då står det så här. Det här är ju när Gud talar till en man, en snubbe som heter Abraham. Abraham kallas han sen. Han bor i nuvarande Irak. Ungefär. Och då säger Gud till Abraham så här: lämna ditt land, dina släktingar och din faders hus och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort så att du blir till välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som hädar dig. Genom dig ska alla jordens släkter bli välsignade. Och så fortsätter sen att då bröt Abraham upp och så liksom börjar hela den här vandringen när han tar med sin klan genom det som nu är Libanon och sen ner i det som nu är Israel. Ja, han gör den här vandringen. Och de här verserna lever i högsta grad hos många kristna även idag. Vi måste välsigna Israel. Vi måste välsigna. Det har funnits med ända sedan liksom tusentals år tillbaka sedan Abraham fick det här liksom luftet av Gud. Men vad innebär det i sådana fall? Innebär det att vi ska be om, alltså att välsigna, det är ju ett lite gammalt ord. Det skulle man kunna säga innebär att be om allt gott från Gud över någon. Om man ber om välsignelse över en annan person så kan man be om allt gott från Gud över den personen. Alltså, det är något positivt. Man bara önskar allt gott från Gud till den personen eller till den staden eller det kvarteret eller det landet eller vad det nu är man ber för. Om Guds välsignelse. Men innebär det att vi ska välsigna det judiska folket? Innebär det att vi ska välsigna landet Israel som ju, som ni vet, bildades 1948? Eller innebär det att vi ska välsigna Israels politik idag, 2024? Och i kyrkans historia så har kristna oftast hamnat i ett av två diken. Om man tänker att, ni vet, den klassiska bilden av en liten väg och så är det två diken på sidan. Och det är lätt att hamna i ett dike. Och nu är det inte säkert att ni håller med mig om att det här är diken. Men nu kommer två diken. Ena diket, det är ju antisemitism. Och ganska tidigt i kyrkans historia så började judar utmålas som gudsmördare. Alltså man tänkte att ja, men det var judarna som såg till att Jesus Kristus blev korsfäst. Det var ingen bra. Och det i sin tur då gjorde att det skapades förutsättningar för förföljelse av judar. Och ju mer makt kyrkan fick när kyrkan blev statskyrka, gick från förföljd minoritet till maktmajoritet i romarriket på mitten på 300-talet, så blev också innebar det också att judar på många ställen i romarriket blev förföljda. Och sen har det liksom funnits med som ett tema genom historien på olika sätt, och det kristna har varit delaktiga i det. Om man hoppar fram 1000 år till 1300-talet så är det en våg av förföljelser av judar i Europa. Då fanns ju den här digerdöden som gick fram. Många människor dog i digerdöden. Det var krig, det fanns stor brist på livsmedel. Och då i många ställen, bland annat i Schweiz, så tvingade man judar under tortyr att erkänna att de hade förgiftat brunnar, förgiftat vattenkällor. Och att det var deras fel att människor dog i digerdöden. Det var de som hade spridit det hela. Och så började man bränna judar på bål. 1290 fördrevs judar från England. 1394 från Frankrike. 1492 utvisas alla judar ur Spanien. 150 000 flyr till Marocko och lite andra ställen. Martin Luther, som ju är liksom den lutherska kyrkans centralperson, liksom startpunkten för den lutherska kyrkan, han var inte heller alltid så positiv. Han kom ut 1943 med boken Judarna och deras lögner. Och då anklagar han judarna för ritualmord, svartkonst och spioneri. Och uppmanade samhället att bränna ner synagoger, riva judiska hus, sätta upp handelsförbud för judar så att de inte fick ha affärsverksamhet. Och sätta judar i tvångsarbete. Och kanske inte riktigt att välsigna Israel. Eller hur? Utan lite tvärtom. Men om man då funderar lite på hur hänger vi ihop med judarna? Och om man då läser Paulus, det står ju mycket om det här. Vi ska bara läsa två ställen från Nya Testamentet. Första är från Galaterbrevet. Det är Paulus som skriver till den kristna Galaterna. Det läste vi förra söndagen också i predikan, Galaterbrevet 3. Och nu ska vi läsa vers 7, 8 och 9. Galaterbrevet 3. Och ska jag hitta det här bara. Vers 7, 8 och 9. Och där står det så här. Ni ska alltså veta att det är de som tror som är Abrahams barn. Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga genom deras tro. Därför lät han Abraham få dessa glada nyheter redan i förväg. Och så kommer de glada nyheterna här. Genom dig ska alla folk bli välsignade. Därför blir alla som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Vi hör ihop. Vi hör ihop. Vi är liksom inkluderade i det där luftet, tänker Paulus, som Abraham fick i första Mosebok 12. Och så läser vi i Romarbrevet 11. Romarbrevet, det skriver Paulus till den kristna kyrkan i Rom. Och i kapitel 11 och vers 17. Han skriver ett helt stycke om inympade grenar. Och i vers 17 står det så här då. Vers 17 och 18. Om några av grenarna har brutits av och du, som en gren från ett vilt olivträd har blivit inympad bland de andra grenarna och får nu också del av saven som stiger upp från trädets rot, ska du inte börja skryta bland grenarna. Gör du det ska du veta att det är roten som bär upp dig och inte tvärtom. Vi är släkt, vi hör ihop med judarna. Och då kan man liksom inte vara en del av antisemitiska tankemönster. Utan då behöver vi vara med och be om, allt gott över judarna. I alla fall som folk. Det går liksom nästan inte att komma undan det om man är kristen. Kristna har gjort annorlunda genom tiden, det har vi hört. Genom århundraden, liksom ända från, i alla fall från 300-talet och framåt. Men vi hör ihop. Vi är inympade i samma träd. Liksom. Vi är del av samma lufte som Abraham fick i första Mosebok. Ja, det andra diket då, som man kan kanske trilla ner i. Det är ju att man, det man kanske lite slarvigt ibland brukar säga, kristna sionister. Vilket är en rörelse som finns i USA men också i stora delar av världen. Mycket USA. Och det är ju att man nästan stödjer Israel i allt de gör. Det finns liksom inte riktigt utrymme för kritik eller för att liksom tänka kritiskt omkring Israel som nation och politik och land. Och då gör man det mycket för att man vill skynda på Jesu andra tillkommelse. För man ser det här som profetiska tecken i tiden. Det finns ett mönster liksom där landet Israel när det bildas 1948 är ett tecken i tiden som visar på att Jesus är på väg tillbaka. Och den här rörelsen kan man nog säga kan spåras tillbaka kanske ungefär i mitten av 1800-talet växte det fram. Och sen så växte den också bland kristna. Och när staten Israel bildades 1948 så blev ju det liksom en eldade på något sätt att nu är Messias nära att komma tillbaka igen. Nu är Jesus nära. Återkomsten är på G. Och så kan man då se om man utläser i Gamla testamentets böcker olika tecken som måste infrias innan att öknen ska blomma till exempel. Att judarna liksom ska flytta tillbaka till sitt land. Vilket ju på många områden har skett också. Både att öken blommar och att många judar har flyttat tillbaka till Israel. Och många tänker också att det judiska templet ska återbyggas innan. Och man kan också tänka att hur Israels gränser ska se ut. Där gränserna, i alla fall en del tänker att gränserna ska sträcka sig ända bort till floden Eufrat. Att landet ska liksom utvidgas till en viss yta innan Jesus kommer tillbaka. Och det här liksom fick en boost också under sexdagarskriget 1967. När ju Israel blev attackerat av egentligen alla arabländer runt omkring. Men kan man då tycka på något mirakulöst sätt lyckades vinna det kriget ändå. Och då var det ju många bland annat tv-predikanter i USA som liksom gick ut och sa att ja, men det här är verkligen ett Guds mirakel och ett tydligt tecken på att domedagen och att Jesu återkomst närmar sig. Men då blir det inte bara att vi hör ihop, att vi är släkt. Utan då blir ju också liksom hela Israels liksom, vad ska man säga, allt skeende med Israel, det blir ju något sorts medel för att uppfylla profetierna så att Jesus ska komma tillbaka. Vi hejar på liksom för att det och det och det och det ska hända så att Jesus kommer tillbaka. Alla de här blir viktiga pusselbitar som vi måste liksom trycka in de här pusselbitarna för att pusslet ska bli helt och då kan Jesus komma tillbaka. Men då är ju, tänker jag i alla fall då, en väldigt stor risk att man ställer sig helt okritiskt på nationens Israels sida i alla lägen. Och är det liksom Bibeln menar med att vi ska välsigna Israel? Och man kan ju tänka då att det finns tre begrepp för Israel. Att det är folket, landet och den nuvarande staten Israel med dess politik. Och ibland så lägger man allt det här i samma skål då. Och så blir det liksom ingen skillnad på det. Nu ska jag citera en som heter Mikael Tellbe. Han är ju en EFK-pastor och lärare på ALT också. Har varit och snackat med oss i kyrkan här flera gånger. Han sa så här förra året, när snart ett år sedan, när staten Israel fyllde 75 år. Så var det lite intervjuer i tidningen Dagen. Och då uttalade han sig så här, bland annat. Det finns inte fog för att välsigna Israel som stat med allt de gör rent politiskt. Problemet med välsigna Israel-gruppernas tolkningar av Israel är att man läser gamla testamentets löften om Israel som om Jesus Kristus inte gör någon skillnad. Men Kristus-händelsen spränger detta med land, nationalitet och folk och gör att det blir universellt. Alla folk och hela världen. Om man då tänker det här andra diket. Det blir nästan som magi ibland. Att om vi bara stöttar Israel i allt det här så kommer det hända. Då kommer det hända. Så kommer Jesus komma tillbaka. Och om vi inte gör det, då kommer vi kanske drabbas av någon förbannelse. Det får man inte göra. Ja, finns det någon mellanväg att gå då? Ja, det tänker ju jag då. Säkert en ganska bred mellanväg egentligen. Det är ganska många får plats. Man tänker lite olika kring Israel, men ändå får plats. Det man fortfarande kan se är att det judiska folket är liksom, det är våran släkt. Vi hör ihop. Vi delar samma historia. Vi delar samma profetiska tilltal. Och självklart så ska vi be för det judiska folket. Och kanske inte minst för att de ska få upp ögonen för att Jesus, Messias, och att vägen att bli rättfärdig inför Gud och att få gemenskap med Gud går genom Jesus Kristus, Jesus Messias. Men sen ska vi också be för alla folk. Vi är ju inkluderade i Guds folk i löftet till Abraham. Och jag tänker så här, att löftet till Abraham har ju nog aldrig varit större än vad det är just nu. Om man räknar in både kristna och judar i det, så har det väl egentligen aldrig funnits mer människor som är inkluderade i det löftet än just nu, 2024. Och så får vi vara med och be för alla folk. Och framför allt välsigna alla Jesus-troende också. Både i Israel och på Gaza och på Västbanken. Våra syskon i Jesus Kristus. Både de med judisk och de med arabisk bakgrund. Och sen, om det är någonting som vi återkommer till i de bibliska profetierna från Gamla testamentet, som vi återkommer till varje jul ofta. Nu är det inte jul direkt, det är snart påsk. Men vi brukar återkomma till det varje jul. Det är Jesaja 9. Så jag ska läsa några verser från Jesaja 9. Det brukar man tänka är liksom en förutsägelse, en profetia om Jesus och Messias. Jag läser vers 2 och sen vers 5-7. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i skuggans land strålar ett ljus fram. Stövlar som trampats av soldater i strid, mantlar som sölats ner i blod. Allt sånt ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn har fötts åt oss, en son är oss given. Väldet vilar på hans axlar. Och han ska kallas underbar rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsförste. Väldet ska bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungadöme. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet. Nu och för evigt. Härskarornas herres lidelse ska göra det. Här, det här är ju liksom en sak. Man brukar återkomma till det här varje jul. Som Jesus, som fridsförsten eller fredsförsten. Det är samma ord, beror på vilken översättning man läser. Fridsförsten, fredsförsten. Och är det något som vi behöver be om, så är det ju fred och frid just nu. Hamas driver ju sitt eget folk mot total katastrof. Utan tanke på människors bästa. Och Israel svarar med vedergällning som går, kan jag tycka i alla fall, utöver öga för öga, tand för tand. Och ingenting blir bättre av det. Vill du ha en utläggning om den aktuella konflikten, så talade ju Simon Holst om det i Betel, pingstkyrkan i Skövde i måndags. Finns på YouTube. En bra liksom översikt över konflikt. Man kan söka på vem har rätt i Israel-Palestina-konflikten, frågetecken. Men som svar på dagens tema då, måste kristna stödja Netanyahu? Då skulle jag i alla fall säga, nej, absolut inte. Han är ju en politisk ledare i Israel just nu som kämpar för att hålla sig kvar vid makten. Men det vi måste be om tillsammans är ju att alla människor och länder i alla världens konfliktsituationer får upp ögonen för vem Jesus är. Fredsförsten, fridsförsten. Och just nu får ju Gaza mycket och Israel mycket utrymme i media. Helt förståeligt på ett sätt. Men på ett sätt inte riktigt förståeligt heller. I till exempel östra Kongo så utspelar sig ju oerhörda tragedier just nu. 120 militanta grupper slåss om naturtillgångarna. Och de senaste åren så är det ju 7 miljoner människor som är på flykt. Och bara de senaste veckorna, den senaste månaden, så har 120 000 människor behövt fly från sina hem. Bara senaste månaden. Men vi marscherar aldrig för människorna i östra Kongo. För alla som utsätts för sexuellt våld. Men fridsförsten Jesus behövs ju där också. Och om man tänker på det här ordet frid eller fred, det är ju ett sånt här nyckelbegrepp. Det finns ju både i gamla och nya testamentet i Bibeln. Och vad betyder det då? Och på svenska så har vi ju fred, eller frid använder vi ibland också, men fred blir ju ofta motsatsen till krig, eller, och frid kanske mer en känsla av lugn och ro liksom på insidan. Men i Bibeln har det lite bredare betydelse. Det hebreiska ordet shalom, som används, som vi översätter fred, frid, det är något som är helt, något som är harmoniskt, något som är gott, något som är tryggt. Så frid i Bibeln är inte bara en känsla att man känner, åh, jag känner frid på insidan. Utan det är en verklighet. Det som har gått sönder blir helt igen. På riktigt. Och det kan man ju tänka då, det är något som kan ske i mig. Det som har gått sönder i mig kan bli helt på riktigt. Inte bara som en känsla jag upplever, utan jag kan faktiskt bli hel på insidan. När fridsförsten, fredsförsten Jesus får vara med i mitt liv. Det är fantastiskt. Men det kan man ju också be om i det stora. I till exempel allt som händer nere på Gaza och Israel just nu. Och även med Hezbollah i Libanon och Iran och hot och liksom, ja, i Yemen och alltihopa. Vi kan få be om att det som är trasigt ska få bli helt. Vi kanske inte har en aning om, jag har ingen aning om hur det ska bli helt, men vi kan få be om det. Att det får bli helt på riktigt. Fridsfursten Jesus, kan man säga, är kärleken personifierad och förlåtelsen personifierad. Så där Jesus kommer, så ökar kärleken. Och där Jesus finns, finns det alltid förlåtelse. Så om vi ber om mer av Jesus, mer av fridsfursten, mer av fredsfursten, så ber vi om mer av kärlek och mer av förlåtelse mellan människor. Mellan folkslag, mellan grupper, militanta grupper, vad det nu än är. Det är liksom, det kan aldrig bli fel. Så vi får be om mer av Jesus, mer av fridsfursten. Vi får be om shalom över Israel. Men vi får också be om shalom över Gaza, över Västbanken, över Ukraina, över Kongo och alla andra kaosställen i vår värld just nu. Vi får be om shalom, Guds frid, Guds fred. Det gör vi nu. Tack Gud att vi får leva i ett land där vi får ha det så sjukt bra på många sätt. Och det är så lätt att glömma bort det ibland. Vi kan drabbas av olika saker, av sjukdom och av strul med ekonomi och relationer och allt möjligt som drar ner oss. Men tack för att vi ändå får ha det så otroligt bra på många sätt. Och tack för att vi får leva i ett land där det just nu är fred och frid och har varit det länge. Även om det är gängkriminalitet och skjutningar och annat, så är det i grunden får vi leva i ett land där det är fred. Och nu ber vi bara om din shalom över Israel, över det judiska folket, över Gaza, över alla områden runt omkring, Västbanken, Libanon. Vi ber om din shalom över Ukraina, över alla de ockuperade områdena i Ukraina som Ryssland försöker ryssifiera just nu på olika sätt. Vi ber om din shalom över östra Kongo, över alla dessa människor som är på flykt just nu. Och vi ber om din shalom över alla andra ställen i världen där det är kaos på många sätt. Där människor får fly för sina liv. Vi ber om mer av dig Jesus, mer av dig du som är fridsfursten. Mer av din kärlek och din förlåtelse mellan människor. Tack Gud att du är en Gud som är expert på att göra det trasiga helt. Du kan göra det i våra liv, det som är trasigt i våra liv. Det kan du göra helt. Du kan göra relationer som är trasiga hela. Men du kan också göra, vi får tro och lita på det, att du kan göra det, relationer, internationella relationer i det stora också hela. Även om vi inte har en aning om hur och liksom, så får vi ändå be om det. Mer helt i världen. Och hjälp oss också att kunna se det judiska folket som vår släkt. Att vi finns ihop på något sätt. Vi har samma historia. Allt vi delar. Hjälp oss att inte falla i diket. Att sprida någon form av hatpropaganda. Eller konspirationsteorier. Men hjälp oss också att inte falla i andra diket. Att bli blinda. Och inte våga öppna ögonen och också kunna se kritiskt. Utan hjälp oss att på något sätt kunna hålla fast vid. Att be om allt gott över vår släkt i det judiska folket. Amen.